Här börjar Porträtt av ondskan av Mary Higgins Clark. Översatt av Britt-Marie Thieme. Inläst av Ida Olsson för Saga. Till minne av mina föräldrar och bröder, Luke, Nora, Joseph och John Higgins, som skänkte mig en sådan lycklig uppväxttid. Prolog. Jenny började sitt sökande efter stugan i gryningen. Hela natten hade hon legat orörlig i den stora himmelsängen och bara lyssnat utan att kunna sova. Stillheten i huset var tryckande, skrämmande. Ännu, trots att hon visste att de skulle utebli, lyssnade hon efter bebins hungriga skrik. Hennes bröst fylldes fortfarande, redo att ta emot den sökande munnen. Till slut tände hon lampan på nattduksbordet. Den blyinfattade kristallskålen på toalettbordet återkastade ljusskenet. De små tallbarstvålarna i den slog trollska grönaktiga reflexer i spegeln och i borstarna av antikt silver. Jenny steg upp och satte på sig sin skiddräkt. Klockan 4 slog hon på radion. Vädret över Granite Place, Minnesota, skulle förbli kallt och man väntade en snöstorm framåt kvällen. Det spelade ingen roll. Hon skulle hitta stugan om hon så skulle frysa ihjäl på kuppen. Där fanns kanske svaren på hennes frågor. Stugan låg någonstans i skogen, dold bland lönn och ek, gran och tall. Jenny visste ungefär hur långt in. För en gång hade Erik upptäckt att han glömt nyckeln just när han kommit dit och omedelbart vänt hem för att hämta den. Han hade då varit borta i 40 minuter. Det betydde att stugan måste ligga cirka 20 minuters promenad från skogsbrynet. Han hade aldrig tagit med henne dit. Du måste förstå, Jenny, hade han sagt. Alla konstnärer måste ha ett eget ställe där de kan arbeta helt ostörda. Hon hade aldrig förr försökt att hitta dit. De anställda på farmen var strängt förbjudna att gå in i skogen. Inte ens Clyde, som varit förman i 40 år, kände till var stugan fanns. Den tunga skarsnön gjorde det möjligt för Jenny att genomsöka området på skidor. Hon måste bara vara försiktig så att hon inte råkade vilse. Den täta vegetationen förenat med hennes dåliga lokalsinne gjorde risken stor att hon till slut bara skulle åka runt i cirklar. Det hade hon tänkt på och bestämt sig för att ta med en kompass, en hammare, nubb och tygbitar. Hon skulle spika fast tygbitar på träden som hjälp att hitta tillbaka. Medan kaffevattnet kokade började Jenny fundera på om det var så klokt att ge sig ut ensam. Men vem kunde hon be om hjälp? Sheriff Gunderson? Nej, han skulle säkert vägra hjälpa henne och bara stirra på henne med det vid det här laget välkända uttrycket av misstro och ringaktning. Jenny såg sig omkring. Trots att Elsa inte hade varit i det stora boningshuset på över 2 veckor glänste och glittrade det fortfarande efter hennes rigorösa städning. Innan hon gick brukade hon varje dag riva loss dagens datum från kalendern ovanför väggtelefonen. Nu rev Jenny loss fredagen den 14 februari och stirrade på det nya datumet. Hon rös. Det hade gått nästan 14 månader sedan den där dagen i galleriet då hon hade träffat Erik. Det var inte möjligt. Det kändes som om det var en hel livstid sedan. Hon strök sig med handen över pannan. Hennes kastanjebruna hår hade mörknat till nästan svart under graviditeten. Det kändes strävt och livlöst när hon stoppade in det innanför mössan. Hon betraktade sig själv i spegeln. De blågröna ögonen blickade uttryckslöst, omgivna av tunga skuggor. Hennes kinder var insjunkna. Hon hade blivit alldeles för mager efter förlossningen. Pulsen på hennes hals dunkade när hon drog upp jackans blixtlås så långt som möjligt. 27 år. Hon tyckte hon såg ut som att vara minst 10 år.